Varmt välkomna till Tennismagasinets podcast. Studievärd Linus Eriksson guidar er genom möten med olika människor som har mer eller mindre anknytning till tennisvärlden. Ready? Play!
Lars Anders Wahlgren, född 1966, som bäst rankad 66 i världen i singel och 86 i dubbel. Samtidigt som han själv var aktiv spelare agerade han hitting partner åt Steffi Graf, då rankad etta i världen. I avsnittet berättar han mer om tiden med Graf och vilka bitar han imponerades av hos en av tidernas bästa tennisspelare. Efter karriären har Wahlgren haft en framgångsrik tränarkarriär för bland andra Nicolas Kiefer, Nadia Petrova, Dinara Safina, Eleni Danilido, alla rankade topp 20 i världen. Och inte minst Sveriges bästa damspelare i många år, Sofia Arvidsson, som då var rankad 30 som högst. Efter arbetet med Sofia var Wahlgren Fed Cup-kapten för Sverige i 4 år. Ni får i samtalet här höra Wahlgren berätta varför han tycker vikten av träning under själva tävlingar överdrivs, varför det är oerhört viktigt att få spelarna att trivas utanför banan, hur han samlade spelarna i en ring i omklädningsrummet och vad som sades före Fed Cup-laget vände 0-2 till 3-2 borta mot Argentina i hans Fed Cup-debut i just den ringen, samt varför han tror Sverige tappat i den internationella konkurrensen. God lyssning, damer och herrar, Lars Anders Wahlgren. Då har jag den stora glädjen att få hälsa Lars Anders Wahlgren välkommen till podcasten.
Tack så mycket Linus.
Du var topp 100 i både singel och dubbel som aktiv spelare. Hur blir man så bra på tennis?
Ja, det är en härlig fråga det. Det är mycket drömmar och stora mål man har i livet. Så att det är väl bara så att man försöker jobba så hårt man kan när man är ung. Och sen får man hoppas på att den fina rankingen kommer, men ja. Det är mycket hårt jobb bakom.
Ja. Var det för din del, var det mest hårt jobb eller var det en stor bit talang också? Hur skulle du säga den fördelningen var?
För det var en stor dröm jag hade när jag gick ut i mitt gymnasium då, när jag var 18 år, så hade jag en dröm att kunna spela lite tennis, och jag var ju liksom etta i Skåne i min ålder, och mer än så var det inte. Jag hade vunnit lite prispengar till här runt om i Sverige. Men det här när man hade en dröm när man slutade gymnasiet, till studenten, och sen så hade jag ett fantastiskt stöd av mina föräldrar. Att liksom, de satt aldrig någon press på min tennis, utan de verkligen tyckte att jag tar chansen. Jag sa att jag har besparat kanske 20 000 kronor och de här vill jag liksom se lite av Europa på. Så jag köpte ett interrailkort, ett tågkort för 1500 kronor. Satte mig på tåget och åkte iväg ut i Europa och spelade lite småtävlingar och kände på det. Så jag tar de här 20-30 000 kronor slut, så har jag i alla fall fått se några länder i Europa. Och det var så det började. Jag hade ingen plan, jag hade ingen tränare med mig, jag hade ingen ekonomisk resurs, jag hade ingen spons. Utan det var bara en dröm som jag hade och som mina föräldrar stöttade till 100%.
Okej. Ja. Och du var ju som sagt topp 100 både i singel och dubbel. Det är inte så ofta man ser det idag att spelare når så högt på båda grenarna. Hur var det lättare förr i tiden att kombinera singel och dubbel, tror du? Eller är det likadant idag?
Under min tid så, när man var och utvecklades i tennisklubbarna, så var det fantastiskt att kunna, man spelade seriespel, man spelade alltid singel och dubbel. Det var liksom ingenting att man specialiserade sig på varken singel, utan man gjorde båda två. Och du har ju Edberg och Järryd, Anders Järryd och Stefan Edberg, som är perfekta exempel på att kunna ligga etta i världen i både singel och dubbel. Mm. Och de gjorde det hela tiden. Mm. Nu för tiden är det lite mer specialiserat, att man har sett att det är ett jobb, singeljobb och ett dubbeljobb om man vill spara sin kropp, men då körde vi bara på liksom singel och dubbel, och man ville bara spela tennis som man älskade tennis.
Mm. Mm. Hur tänker du kring att, är det bra att spela dubbel för singelspelet också, eller är det två olika saker.
Fantastisk träning. Jag aldrig, när jag ibland så fungerade inte singeln så bra, och så vann jag en tävling i dubbeln samma vecka, och då fick man jättemycket självförtroende, man hade roligt på banan, man övade sin serve och volley, och sen när man kom till nästa tävling då så spelade man ju fantastiskt bra tennis, man fick lite prispengar och även mycket matcher, fast det bara var dubbel ibland, så det var ju det är en utmärkt och den bästa tränaren man kan göra. Det är ju att vinna matcher. Om det sen är singel eller dubbel, det spelar ingen roll.
Om man tänker dig själv som spelare, vad, om du skulle trycka på några punkter, vad hade du som kanske andra inte hade, som gjorde att du uppnådde en dröm som många har om att bli proffsspelare?
Ja, det var ju det här. Det var ju det här. Alltså, jag tog ju bara mina besparade pengar och fantastiskt stöd från mina föräldrar. Till att bara vilja spela tennis och försöka och se världen och klara det ekonomiskt som man kunde, men det var, jag hade liksom inga, jag drömde inte om att man skulle bli mångmiljonär och kunna livnära, utan jag ville bara ut och resa lite och spela tennis, för det finns ju fantastiska möjligheter, det finns ju tävlingar i varje land runt om i hela världen, så att jag ville bara se världen, och sen helt plötsligt så lyckas man vinna och man tränade hårt, man lärde sig mycket, man tränade med amerikaner, australiensare och många europeer, och helt plötsligt så tyckte man det var roligt, och man vann någon match här och där och så bara rullade på liksom. Det var väldigt men det var ju liksom ingen, jag hade ingen tränare, men jag hade inte en utsatt plan, utan jag ville bara se världen och se hur det kändes där ute med tennis.
Ni var ju många svenskar som var bra samtidigt kan man säga, under den perioden du var proffs. Hur viktigt var det att det var just många svenskar, eller var det inte så viktigt egentligen för din skull?
Ja, det var ju fantastiskt. Det var ju när man var ung i de här skolåren, när man kunde sitta och titta på Björn Borg varje sommar och vinna franska och vinna Wimbledon de här 5-6 åren i rad som man gjorde. Och då växte det fram en dröm i hela Sverige. Liksom att det var många, alla ungdomar som var sportintresserade, ville bli tennisspelare. Så det var därför jag tror att det handlade oerhört stort, tungt glass för en dröm av alla spelare, och när han kunde vinna allting, och så började vi, alla svenskar började spela med tvåhandsbackhand och man började se resultat ute bland juniorerna, och Mats Wilander vann ju som 17-åring i franska otroligt tidigt, som antagligen inte kommer att hända igen, för det var ju en fantastisk succé för honom. Men så att det var en dröm som kom, och sen så bara fortsatte.
Och efter spelarkarriären har du också haft en framgångsrik karriär som coach, som vi kommer att prata en hel del om idag. Kan du berätta hur du kom in just på tränarbanan?
Ja, det har ju varit under min spelande karriär, när man spelade alla Grand Slam till exempel under på 90-talet. Man spelade de här fyra Grand Slam i Paris och Wimbledon och Australian Open och US Open i New York. Så fick jag ju en känsla och en förfrågan om att träna med Steffi Graf under den tiden som sparringpartner.
Hur bra var hon då?
Då var hon etta i världen.
Okay.
Och då ville hon spela med killar för att hon skulle kunna få ett högre tempo, för att sen kunna få det lättare sina matcher mot tjejerna.
Okay.
Det var så hennes tankar gick, och hennes tränare. Och det var hennes tränare Heinz Günther, som också hade sina lite rötter i Helsingborg. Och som jag tränade med ibland. Och han frågade mig om jag ville kunna spela lite på Grand Slammen med henne under min karriär. Så jag spelade mina tävlingar samtidigt. Men mina träningsdagar och hennes träning så tränade vi tillsammans. Så vi lärde känna varandra under några år. Och sen så då 98, när jag är 32 år, min karriär hade gått lite neråt. Jag hade tappat rankingen lite grann, eller 200-300. Och kände att det här var inte så bra längre. Och då fick jag en förfrågan av Steffi och han som jag ville vara assisterande tränare till honom, och det tog inte så lång tid att bestämma sig för att göra det.
Men du sa, då var du hittingpartner åt henne under några år eller?
Ja, inte hittingpartner, utan det var på Grand Slam när jag spelade själv.
Okay.
Eller när vi var på samma tävling så att okay. säga. Det var inte där att jag reste
mig. Nej, jag förstår.
Utan det var bara när jag var på stället och de var där, så tränade vi mycket tillsammans.
Gav det dig någonting som spelare också?
Det går väl fantastiskt. Se hur proffsig en världsetta är. Både på träning och innan träning, efter träning. Det var helt otroligt. Plus att man fick ju träna och spela på alla de stora fina banorna.
Fick du inte göra det annars?
Nej, det fick man inte göra. Som en topp 100 i världen som svensk, när man hade 20 svenskar framför sig på rankingen, så fick man inte träna på centerkorten i i Paris eller i Wimbledon, det kan jag säga. Men det fick ju Steffen, fick ju träna på många fina stora banor, så det var roligt. Det var en rolig grej.
Kan du berätta lite mer om det du sa med att du kunde se vad som gjorde henne så, att hon var så professionell, och vad var det som gjorde henne så otroligt bra?
Hon hade ett fantastiskt fotarbete och en väldig gnista för att vinna matcher. Och det var ju också väldigt intressant. Sen när jag började väl träna henne och resa med henne. Och det var det ungefär så att han reste 3-4 veckor. Och sen så var det min tur att resa 3-4 veckor. Så hon hade alltid någon av oss med. Så ibland var vi tillsammans, alla tre. Men det var ju för att man skulle få långa träningsveckor. Och då det fanns ju fantastiska... liksom, första gången hon sa det så sa hon, varför har du gamla bollar med dig till träning? Och sånt. Ja, de är inte gamla, men vi tränade ju förra passet, men de är bara två. Vi har bara spelat en timme med dem. Ja, men det är ju gammal bollar. Jag spelar alltid med nya bollar, säger hon. Så jag tränar alltid med nya bollar. Det var ju också en sån, okej, ja just det, det stämmer ju. Bollbyte är ju 7-9 game i Wimbledon och alla de stora tävlingarna. Och hon spelar alltid med nya bollar, så hon ville träna med nya bollar. Det var en liten sån här uppvaknande för mig. Sen var vi i Tyskland och tränade och det skulle regna utanför Heidelberg när vi var där och tränade där hon bodde. Så regnade det där och så sa hon, nu kommer det regna här i tre dagar har jag sett. Och då skulle vi göra preparations för Paris och franska. Så att jag har tänkt att jag har bokat flyg och bokat hotell upp i Hamburg. För i Hamburg finns det den stora Rotenbaum centerkorten med tak över på grus. Det är den största tävlingen i världen som finns i Hamburg. Den har ett plasttak över. Så då åkte vi upp dit och tränade i 4 dagar när det regnade hela Tyskland. Och sen så att det var rätt så proffsiga idéer hon hade.
Okej. Men du var ju också en otroligt bra spelare. Var det ändå, om man går till sig själv, var det ändå stor skillnad i just noggrannheten mellan dig till exempel och henne som var världsetta? Kan du reflektera lite över det?
Nej, det tror jag inte. Man vill ju liksom hela tiden. Men alltså det som kanske stor skillnad är liksom att när man är en sån stor världsstjärna som hon var, då är det liksom när vi stannar vid ett rödljus i staden Frankfurt eller i Halleberg där hon bodde, då kommer där folk och hoppar av sina bilar och ska ta foto och sånt. Det är ju en väldigt stor skillnad på det. Hon kan inte flyga ett flygplan utan att det kommer folk fram hela tiden. Och det är ju väldigt speciellt så att man alltid är på, alltså allting man gör. Och i min tränarkrets här kunde jag ju träna lugnt och sansat i Helsingborg. Det var inte många som tittade på den tränaren och det är fortfarande likadant. Så det är ju väldigt skönt som en person och inte ha den här påpassligheten alltid som en världsstjärna har. Boris Becker, det var ju Boris Becker och Steffen som hade det i Tyskland. Tyskland är väldigt tufft att vara stor stjärna.
Okej. Och sen sa du att efter några år så gick du in i mer form av coachroll åt henne också, tillsammans med Günther Hart.
Jag jobbade bara sista året med henne. Jag sparrade med henne några, jobbade med henne på Grand Slam och tränade med henne. Det var ju under några år. Men sen så var det hennes sista år då, 98-99 när jag slutade. Så fick jag ju hennes sista tävling, så fick jag vara med henne då och resa runt på tävlingen med Heinz då.
Okay.
Så det var en fantastisk upplevelse när hon vann franska 99 och final i Wimbledon. Och sen så slutade hon efter det. Så.
Men även när du sparrade med henne då på Grand Slam-tävlingen och så, blir det att man kommer med en del tips och råd också, eller är man bara där och slår?
Nej, men det är vanlig träning. Vi gjorde lite övningar och vi hjälpte ju varandra. Hon hjälpte mig, jag hjälpte henne. Så det var ju och så hade man ju då Heinz som styrde träningen. Så det var ju både roligt och det var en bra erfarenhet som man har tagit med sig fortfarande.
Och sen så gick du vidare i din coaching liksom karriär och har coachat flera utländska spelare efter det. Jag har sett bland annat Niklas Kiefer, Petrova, Safina och så vidare. Kan du berätta lite hur det har gått till när du har fått de uppdragen och vad som fått dig att tacka ja till det?
Ja, men det börjar ju så när man får den här uppmärksamheten när man jobbar med Steffi. Så direkt efter Steffi så jobbar jag faktiskt med när Steffi slutade, så var det en annan etta i Tyskland som heter Barbara Rittner. Hon låg 50 i världen och ännu högre. Och du kommer direkt att få frågan genom både agenter och genom förbund. Så att det, när man är i rampljuset där så har man rätt så mycket förfrågningar som håller på att komma in till en. Så får man ju sålla lite. Så att jag jobbade faktiskt ett år med henne också. Det var fantastiskt det med Barbara Rittner. Och sen efter det så är man ju inne på touren och så ser ju folk det. Och det är ju som touren fungerar så är det ju väldigt många agenter och alla spelarna är uppbundna till någon sorts agentfirma.
Okay.
Vi har några i Sverige och vi har utomlands, både i Tyskland och i USA mest.
Mm.
Och det är de här agenterna man är i kontakt med.
Mm.
För att de har hand om sina spelare och så får man, så har man ju ett CV som man har tränat sina spelare, så är man i kontakt med de här agenterna, som är ju fortfarande.
Mm. Mm.
Om det skulle vara något speciellt så är det en idé man har, men det får man se lite.
Vad avgör om du tackar ja till ett jobb då? Är det liksom, kollar upp spelarens spelstil eller lär ni känna varandra först, eller hoppar man på chansar, eller hur går det till när du liksom har tackat ja till någonting?
Tackat ja till någonting, då har man ju alltid en prövotid, ungefär en månad, där man gör någonting tillsammans. Man reser kanske på ett par tävlingar, man har någon träningsvecka på deras hemmaplan, på min hemmaplan, och så man ser att man har en bra förstående både om deras tennis och om att man har en bra kemi tillsammans.
Mm.
Funkar inte det så tror jag inte man kan göra ett bra resultat.
Mm.
Jag tror min styrka som tränare är ju liksom att jag försöker få spelarna att må väldigt bra.
Mm.
Och mår de bra så spelar de ofta bra och har ett bra resultat på bana och utanför bana, och det är så jag försöker verkligen lägga upp min styrka som tränare.
Mm.
Bland annat då. Och det är ju en kemi, och det märker man rätt fort efter några dagar, några veckor, någon träningstillfälle, hur de agerar, hur proffsiga de är. Man pratar lite om både förträning och efterträning då på tennispasset, och fungerar allting sånt, och de förstår och lyssnar bra, då är det ett intressant objekt. Sen spelar det inte så stor, det är mest inställning till en spelare som ska ha en bra inställning, som jag tycker, då är det roligt att jobba. Mm. Är de positiva, har en bra inställning till sin tennis och till livet och till vårt samarbete, då är det intressant. Sen om det är en juniorvärldsmästare eller det är en toppspelare i Sverige eller det är en världsstjärna, det har inte så stor betydelse, tycker jag, utan det är väldigt viktigt med inställning.
Men när du förklarar, låter det som att en väldigt stor del är hur det funkar utanför banan tillsammans.
Ja, det tycker jag verkligen. Det är ju en stor del man har där. Det är ju, man är ju kanske max fyra timmar på banan, och resten av tiden ska man spendera utanför banan. Så att det gäller ju både att ha en bra förståelse på och utanför banan, tycker jag.
Mm.
För att göra ett bra jobb, för att man både ska trivas. För man får ju räkna att man ska vara tillsammans med den här personen kanske 1, 2 eller 3 år.
Mm.
Och har man då, och det är inte roligt för någon om det inte det skulle, ett samarbete skulle funka. Och det är verkligen så i arbetslivet också, tycker jag.
När du sen liksom var etablerad på coachtouren, om man säger så, hur stor fördel var det att du själv hade varit en bra spelare också? Jag förstår att du kom in som coach för att du var en spelare, men sen när du väl var där, hur stor fördel var det att själv ha varit så högt upp?
Men min styrka som tränare har hela tiden varit liksom att man kan spela mycket med spelaren själv.
Mm.
Man kan springa med den, man kan träna med den, för att man har varit en elitspelare och kan fortfarande slå bra boll.
Mm.
Så att man kan träna väldigt mycket med spelaren privat. Så det är en av styrkorna. Sen så är det, gäller ju också att vara lyhörd och lyssna mycket på spelaren, hur man ska uppfatta sitt samarbete. Så att men det är också en av de här styrkorna som jag har, att kunna träna mycket med spelare.
Ja, ja. En grej som jag är lite nyfiken på, när du tränar spelare som är så högt upp, som är topp 100 säger vi, hur mycket rent tennisspecifikt jobbar de med att utveckla sina styrkor kontra förbättra sina svagheter? Kan du berätta lite om den biten?
Ja, men det är så här liksom, att man får ju, som tränare så måste man får ju aldrig ta ifrån en spelare, tycker jag, det är min åsikt, att man ska ju jobba på det man är bra på och utveckla det väldigt mycket.
Mm.
Så är det en spelare som har en speciell spelstil, det är klart att den ska man jobba på mycket. Och det är många tränare som kan ibland jobba på en svaghet istället och jobba väldigt mycket med det. Så tappar spelaren sitt själva förtroende på det de är bra på. Så jag försöker verkligen jobba på det de är bra på och utveckla det ännu bättre. Och sen självklart måste man ju prata om någon svaghet också, så man kan ta det lite, som man jobbar upp det också, men det är inte där man lägger fokus, inte jag i alla fall, utan jag lägger fokus på att utveckla det man är bra på och att även kunna klara av det man är lite sämre på och göra det tillräckligt bra för att vinna matchen.
Jag tror att du är samma även ner i yngre åldrar, och när en spelare håller på att ta sig uppåt från sig över junioråldern upp till seniortennisen.
Ja, det är lite annorlunda där, för att är man kanske mellan 13 och 18 år och håller på att utvecklas, då är man ju väldigt då är det väldigt lätt att lära också. Så då tror jag att man kan jobba på många saker som man liksom bara kan förbättra. Men sen när man är kanske runt 20 år, det är då man får... De har satt sin spelstil och det är då man ska jobba på sina styrkor, tror jag. Men under de här unga tonåren då kan man faktiskt jobba mycket på svaghet också, tror jag. Det är, och för att utveckla sig. Man vill ju liksom alla träningar i dagens läge i den åldern, unga åren, det är ju att man ska bli bättre och utvecklas. Men vissa sätt är bara att man ska vinna där också. Jag tror att, tycker att det är nog lite för det, där vill man bara bli bättre. Även om man har förlorat en match så ska man liksom se vad det har blivit bättre på idag. Det tror jag är viktigt.
Har det någon gång hänt att du och spelaren du coachar har haft olika syn på vad ni ska jobba med? Och hur har ni den diskussionen gått då?
Ja, men jag jobbar under så här att jag mår spelaren bra och de trivs, då blir det ett bra resultat. Sen måste man alltid ha en diskussion och man måste alltid ha en vägledning av sin coach. Men jag är väldigt lyhörd, lyssnar väldigt mycket på spelaren, vad de tycker och tänker. Och jag säger inte att my way is the highway, utan det här är väldigt viktigt liksom, att ha ett samspel i det här tennisförhållandet man har och göra ett bra resultat. För att om spelarna mår bra och det är bra resultat så mår jag också bra och då är det kul att jobba. Annars tycker ingen av oss det är roligt att jobba. Men det är klart att det finns diskussioner.
Men om ni tycker olika då? Är det liksom, och så lyckas ni inte enas så här? Är det att, ja men okej, det är spelarens tennis, vi får gå på vad spelaren vill. Eller känner du, ja men nu får du faktiskt lyssna här.
Svårt att säga det. Alltså, det är ju en viktig del av allting, men man måste komma fram till att vad är det som är viktigt i denna, just i den här frågan, vad är det som är viktigt? Det är din tennis som är viktigt. Och vad är det vi diskuterar just nu? Är det att spela en tävling i Tyskland eller i Frankrike? Och vad är det som är viktigt? Egentligen är det inte viktigt om man är i Tyskland eller Frankrike. Varför skulle vi åka till Tyskland eller till Frankrike? Utan nu gör vi bara som vi tycker och tänker. Blir det rätt så blir det rätt. Men vi måste liksom, och då steppar jag oftast ner.
Okay.
Jag låter nu spelaren bestämma, för det är egentligen det är de som ska spela. Ah. Och det har ju varit någon spelare under de här åren som har sagt till mig, okej, jag gör allting som du säger, jag lyssnar på dig med allting, men om jag förlorar så är det ditt fel. Och då är man, tycker jag, man är ute och cyklar helt fel på fel område.
Okay.
För du kan inte lägga ansvar på att han är inte jag som spelar tennis. Ja. Det är så skönt också. Så jag menar, det är inte du som spelar, men jag är här till hjälpa dig tills att matchen börjar och gör det så bra jag kan dit. Men under matchens gång, då är det väldigt, väldigt lite man kan göra. Och då är det bara för det att jobba. Så att,
men
det är en speciell inställning vissa spelare har.
Det
man
är
lägger
inte
ansvar på en tränare.
Ja, men just under matcherna, jag ska säga att det är spelare som spelar matchen såklart. Så här. Men hur stor roll har du på läktaren i hur du liksom pushar och peppar? Och, om
jag,
du
försöker
coachar.
Alltid, jag försöker alltid se positivt ut liksom, och liksom nicka och lite så, men det är ju lite annorlunda om man jobbar på WTA-touren eller ATP-touren, mens tour eller women's tour. För att på mens tour kan du inte coacha någonting. Men på damtouren så får du faktiskt gå in en gång per set. Eller, ja, och, så du kan faktiskt ha en liten påverkan. Och då gäller det att verkligen vara med och ha suttit och lite anteckningar. Jag sitter alltid och antecknar under matcherna. Så att man, när man kommer in och får det där tillfället att gå in, då måste man ha något väldigt bra råd att ge om man ser att det inte funkar någonting. Så att,
vad kan det vara för anteckningar?
Jag har hela mitt liv så har jag antecknat hela matcherna. Okay. Jag sitter, det är mina egna stöd.
Taktiska bitar liksom?
Både och. Alltså, jag analyserar ju spelaren under matchens gång, den de möter, så jag har med mig det till nästa match. Det är inte så att jag coachar alltså min spelare under matchens gång, utan jag gör en analys av både min spelare och vem som vinner gamen och lite olika som jag sitter med. Men det är bara mina egna små notiser. Det är ingen annan som fattar det, men jag fattar det. Så. Och sen har man någonting med sig. Så det är så många matcher som en spelare, så det är svårt att komma ihåg allting också. Så jag tycker det är väldigt viktigt. Och det är också liksom att man har de följt taktiken? Vad är taktiken? Vad gör nu motståndaren bra? Är det någonting vi måste ändra? Och det har man ju faktiskt chans att göra på damtouren.
Men även om man inte får prata förutom den gången du får gå in en gång per set, coachar du någonting från läktaren ändå? Fast man kanske inte får?
Nej, det gör jag inte. Nej. Jag klappar och nickar och säger väl någonting, bara kom igen, eller come on på engelska, eller kom igen, liksom, och försöker vara positiv på läktaren, för de behöver lite hjälp någon gång. Men man har ju, när man är på de stora tävlingarna, där sitter både domare och supervisor, där sitter mycket folk i tv på en och sånt, så det finns ingen chans. Och skulle man göra någonting, ja, då är det jättestora böter, så att det vill inte sätta sig i
den situationen, tycker jag. Det känns som att du mestadels har arbetat med tjejer på proffstoren. Varför har det blivit så?
Det är nog bara en tillfällighet. Och det har ju en stor betydelse med just att jag började med Steffi, och när både sponsorer och agenter och fick upp ögonen för att det var jag som reste med Steffi, att hon vann några tävlingar med mig vid sidan om, och det var både tv i Tyskland och det var radio och tv hemma, och då blev det ju liksom att nästa spelare kommer och frågar, då blev det ju ettan i Tyskland efter Steffi som kommer och frågade, och sen så rullade det på. Men sen har det faktiskt varit rätt så mycket killar också, så att det är bara tillfälligheter som gör det. Men det är klart att man är på damtävling, och det är vissa tävlingar som bara är damtävling, då lär man känna mycket folk där, och man lär känna tjejerna, och även din egen spelare tränar med de andra tjejerna, och du lär man känna dem, och det är det någon som man har bra synk med och samarbete med, och man pratar en rolig konversation med, så det är klart att man kan få förfrågan om när som helst.
Hur skiljer det sig att coacha damer och herrar?
Det är lite speciellt, alltså man måste utgå från spelaren, hur de spelar och vilken taktik de har, alla damspelare och herrspelare, men själva tennisen skiljer sig rätt mycket. Alltså herrspelare, man kan utgå från vissa, men herrspelaren har ju oftast väldigt mycket bättre forehand och spelar med väldigt mycket topspin och högt över nätet, medan damspelaren spelar lite mer platt på bollen, och många tjejer har många har bättre backhand. Och här spelar lite mer volley, och de spelar lite mer med skruv, så det är lite annorlunda av coachen, det måste jag säga. Så att tennisen är damtennis och herrtennis, det skiljer sig rätt så mycket, inte i själva resultatet, men just i spelstyrkan och i hur man lägger upp taktiken, så att det får man ju passa sig för, att man inte coachar en kille som man coachar en dam och sånt, utan det är rätt stor skillnad, men det är ju individuellt det också.
Ja. Men, jag tänker under junioråldrarna, om man tänker som hemma i Sverige, klubbar och så vidare, så är det väldigt ofta killar och tjejer tränar tillsammans, men du säger att det skiljer sig rent tennismässigt. Är det rätt att man tränar tillsammans då?
Jag tycker det är rätt att träna tillsammans. Jag hade nog tyckt att en tjej som kan träna med killar är väldigt, väldigt bra för att kunna spela. Vi har ju ett bra exempel i Sverige, Johanna Larsson, som tränade väldigt mycket killar med killar och spelar väldigt mycket som en kille och har ett väldigt bra resultat också. Men det är lite unikt det hon spelar. Hon har bra kicks och har mycket toppsen på sina slag, och det ser man inte så mycket på damtouren, men hon har haft ett fantastiskt bra, och det är bra resultat, och det är tack vare att hon har spelat väldigt mycket i Sverige med och tränat med killar, och det gör ju de andra tjejerna också. Men utomlands, det är mest utomlands jag snackar om tjejerna, och de tränar nu väldigt mycket med sina tränare och inte så himla mycket med killar, utan de kör rätt så mycket med sig själva. Och så ser man ju på världsspelarna, hur spelar de? Jag menar, en damtänt, du tittar på Sharapova, Serena Williams, Venus Williams till exempel, Halep, de använder det här drive-volleyn jätteofta, och det är deras styrka. Men det slaget är det nästan ingen kille som använder på hela touren. Så det är väldigt annorlunda träning och spel man har på touren.
Min bild är ju att tjejer oftare vill träna med sin coach, medan killar är lite mer öppna för att spara med varandra och så vidare. Hur är din bild av det?
Det stämmer väldigt ofta så att när jag jobbar på herrtouren, så står jag mest bredvid min kille, med till exempel Niklas Kiefer från Tyskland, och han spelar ju tränare med Federer och med Marat Safin och Agassi och de här, och då var det ju att jag stod bredvid och stöttade honom i träningen. Men sen när man jobbade med Nadia Petrova och Safina, som var trea och etta i världen, och även Steffi och sånt, då är det ju väl, och med Sofia, så då är det ju väldigt annorlunda, för de vill spela väldigt ofta med sin coach och få lite trygghet i träningen och så. Men killarna är lite mer utmanande, det vill säga mot andra killar, och tjejerna är lite mer att de vill vara lite mer privata i träningen. tycker jag.
Men är det just för att tjejerna vill känna sig trygga och få en skön träff och tycka att det känns bra? Är det därför man tränar med coach? Eller vad beror det på?
Jag vet inte riktigt, men träningen är oftast med när de tjejerna jag har tränat, så är det oftast att tjejerna vill ha väldigt ofta en bra rytm och känna och må bra i träningen. Medan killarna, de jag har tränat, vill ofta spela väldigt mycket poäng. Mm. Det skiljer sig lite i de här tankarna, har gjort i alla fall. Och sen så jag försöker ju när jag tränar killar och när jag tränar tjejer, jag försöker få en bra kombination av det. Det får inte vara extremt mycket rytmträning som tjejerna vill, och det får inte vara extremt mycket poängträning som killarna, utan alla spelare som jag har jobbat med vill ju ha en bra mix. Mm. Är det en kille så får han köra lite mer rytmträning än man har gjort innan, och är det en tjej som jag jobbar med så vill jag att de ska spela lite mer poäng. Så det får inte ta över bord någonstans. Så jag har ju lärt mig av båda turen och försökt plocka det bästa av båda då.
Ja, just det. Tror du damtennisen går åt hållet att fler och fler blir mer allround och kan spela lite mer som herrar också med höjd över nät, som du sa, Johanna Larsson till exempel med topspin och kickser och så vidare? Eller hur tror du att det kommer se ut i framtiden?
Det beror lite på vem som är där i toppen. Alltså, egentligen borde det vara så, tycker jag, för att det är ju lite säkra spel och det är lite svåra spel med mycket skruv. Men det beror lite på vem som ligger i toppen här. Nu är det ett generationsskifte med Venus och Sharapova som slutar, och Serena är väl snart också färdig. Så att det kommer ju vara de här nya unga generationen med Halep och amerikanska och unga tjejer där som kommer att ta över touren, och även den här Ashley Barty från Australien som spelar ett väldigt stort spel. Hon spelar också väldigt mycket som en kille liksom.
Mm.
Med mycket slice och mycket kickservar och mycket stoppbollar så och rycker lite i spelet. Så.
Just det.
Ja, det är intressant. Men jag tror att man tittar väldigt ofta på de som ligger i toppen. Så får man ju... Jag tror att han är väldigt bra för en tjej och spelar lite mer som en kille.
Ja.
Jag tror att man har haft stor framgång. Ja. Jag tror det.
En damspelare du coachade var Sofia Arvidsson, Sveriges bästa spelare under många år. Ni jobbar ihop i ungefär 5 år, tror jag. Kan du berätta lite om ert arbete tillsammans?
Nej, det var fantastiskt 5 år. Jag tycker det var ju en härlig tid med henne. För vi synkade väldigt bra både utanför och på banan. Och det var ju en speciell tid att jobba med en svensk. Det var ju första gången jag jobbade med en svensk världsspelare. Innan dess hade det bara varit utländska spelare, men nu hade vi en bas som bodde i Halmstad i Ängelholm och Helsingborg, som gjorde att vi kunde verkligen träna mycket på hemmaplan.
Nästan perfekt.
Ja, det var det faktiskt. Och just det här med liksom att man kan resa tillsammans ut från landet och man kommer hem tillsammans, man har samma värderingar, man snackar samma språk. Alla förstår vad midsommar är, alla förstår vad svenska nationallagen är, och man behöver förklara någonting sånt, utan det var en väldigt, väldigt bra och intressant tid tillsammans.
Min bild var att Sofia var en form av baslinjespelare med en tuff serv och rätt hårda grundslag. Hur resonerade ni kring att utveckla vapen kontra förstärka svagheter, som vi var inne på lite tidigare?
Men vi jobbade utifrån hennes styrka, och hennes styrka var ju en av Sveriges bästa backhands. Mm. Det var ju hennes absolut bästa slag, och den ville vi utveckla hela tiden. I hennes matcher så kom det ju lite matcher, och det gör det ju för alla, och det är så jag jobbar med nästan alla. Det är att man måste våga spela sitt spel och våga vara tuff i tuffa situationer.
Mm.
Och det känner vi liksom, att alla våra tränare försökte vi hålla ett högt tempo och slå hårt, för att det kom ofta i matcher, alltså att bollen kom och att man slog lite lösa och var lite mer försiktig. Vi försökte övervinna det hela tiden, att även när det står 5 lika i år, så att man vågar spela den taktiken och följa den taktiken man har haft från början och som man har tränat dagen innan på, och samma dag att vara lite tuffare. Så det mesta för henne var liksom att bli tuffare på banan, både mentalt och även styrkemässigt. Så.
När det gäller just jobbet med Sofia då, finns det något som du just här i efterhand kan känna att det här borde vi lagt lite mer tid på kanske?
Tycker inte det faktiskt. Jag tycker att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb tillsammans, och vi hade en väldigt bra kommunikation.
Mm.
Vi hade en fantastisk fystränare i Helsingborg som var för detta förbundskapten.
Mm.
ja, kommer inte ihåg, men det kommer sånt. Mm. Men i alla fall, Kenta Olsen heter han, som har varit i friidrott. Och, så att vi, det hade hon ju som fys, det var inte mitt förslag, utan det hade hon innan hon började jobba med mig. För hon känner liksom att jag vill jobba på min fys. Och det var ju fantastiskt det, att hon hade det redan, det teamet satt. Och sen kom jag till som tennisen.
Mm.
Och under våra år så var jag med på alla träningar, alla matcher, och reste med henne hela tiden. Så att jag tycker liksom att det var ingenting som jag egentligen vill ändra på. Jag tycker att när jag kom in i till henne och började jobba med henne, så låg hon 200, och det var väldigt tufft för henne. Hon hade legat högt innan och så rasat lite i rankingen och hade inte så mycket självförtroende. Vi gick in och jobbade väldigt mycket på att må bra och träna hårt, och genom hård träning så brukar resultat komma, och det gjorde det. Vi började med små tävlingar, arbetade upp, hon vann mycket matcher, arbetade upp med självförtroendet, och sen så kommer resultaten väldigt bra, väldigt snabbt där. Och hon är en väldigt duktig spelare. Det gäller bara för att hitta hennes nyckel, och det att vara bra och känna sig trygg i det. Den hon jobbar med och de tävlar och spelar, och då är det ofta ett bra resultat.
Mm, mm.
Där finns ingenting som jag ångrar där faktiskt. Inte så mycket.
Nej. Ni jobbade ju som sagt ihop i ungefär 5 år, och det är ju längst där du har jobbat med en spelare. De andra spelarna var kanske upp mot 1,5 år ungefär. Vad beror det på att vissa spelare blir kortare tid och Sofia blir lite längre tid?
Ja, men med Sofia så hade vi ett fantastiskt samarbete väldigt, väldigt länge, och vi hade bra resultat hela tiden. Och sen så fick jag ju förfrågan efter då 4-5 år med henne att jag skulle kunna få förbundskapten och fältkaparoll i Sverige. Och det är ju en trygghet i sig, för man vet ju aldrig som spelare när jobbet tar slut, fast man har ett kontrakt, som det gäller alla sporter, både fotboll och ishockey som tränare. Fast du har ett kontrakt, så är det ju väldigt, det bygger väldigt mycket på framgång.
Mm.
Om man ska ha kvar sitt kontrakt eller inte, och fortsätta. Och med de andra spelare som du sa, så när det väl börjar förloras lite på banan, ett par tävlingar går dåligt, så är det nu väldigt lika för väldigt många tränare, att då är det tränare som ryker, för då lyssnar man på någon annan tränare, och man lyssnar på mycket folk, och då är man inte så mycket värd till slut.
Inte det är lite tungt då, eftersom som tidigare i samtalet här så pratade de om att du tycker det är viktigt med processen och jobba med utvecklingen och så vidare, och så är det resultaten som styr.
Ja, men det är så, spelaren, det är ju ekonomin, oftast är ekonomin och resultaten. Jag menar, en spelare måste ha råd att ha en tränare som är väldigt dyr kostnad. Och även resultaten, så att du vinner man och allting är bra, då är det lätt att jobba i medvind. Men som tränare så vill man ju se att man kan jobba i motvind också, men så ser inte alla spelare, utan det är ju väldigt kortsiktigt ibland. Och så gäller det säkert i andra sporter. Du kan ta fotbollsklubbar och ishockeyklubbar här i Sverige bara och titta på resultatet, och när inte resultatet kommer efter 4-5 matcher så ryker ofta tränare, och det spelar ingen roll om man har kontrakt eller inte, för det är ju en otrygghet man får ändå, utan det är bara slutar ändå kontrakt.
Hur brukar kontrakten skrivas då? Är det på tid, eller är det på liksom det bara fortsätter, eller hur?
För mig har det varit väldigt olika med de flesta spelarna, utan det rullar på, och man tar en vecka i taget eller en månad i taget så att säga. Sen har man någon klausul om det skulle ta slut, så man kanske får någon månads ersättning, men annars så rullar det bara på.
Mm.
Och oftast baseras det väldigt mycket på bonus. För att, som jag tycker, så vill jag jobba, att spelaren ska vara bra och tränaren ska vara bra, och då är lönen inte så stor från början. Men om spelaren tjänar bra och börjar vinna tävlingar, så får man lite lön för mödan även som tränare, får lite tårta av, eller kaka av, en tårtbit av kakan liksom.
Hur har det varit att leva med en sån osäkerhet då, i så många år? Att du vet inte om du har ett jobb nästa vecka, och du vet inte exakt hur din lön kommer att se ut heller.
Nej, men det är ju tufft. Det är tufft som i sporten, så det är samma som när jag spelade. Det var ju lika tufft liksom, att man åkte till en tävling, och man ibland spelade man i kval, och man var inte garanterad en krona i det kvalet, och man låg ute med både flygresa, hotell och mat, och innan tävlingen hade börjat så stod det ju 10 000 minus på kontot, och så visste man ju inte om man skulle, så att den osäkerheten har jag haft så länge, så att det är den lever jag bara med, att inte riktigt veta vad som händer varje vecka och hur lönen är. Men Men nu när jag har både gift mig och har familj och barn så vill man ju ha en lite annan trygghet. Så därför jobbar jag lite lugnare hemma nu. Men annars så är det när man är singel ute på touren så det är som att både som spelare och som tourtränare, det är osäkert. Men ett väldigt roligt jobb också samtidigt.
Kan det vara lite att det kittlar också just där med att liksom, ja, men vi ska nå resultat för att ja, men då blir det en bonus i form av ekonomi och så också. Att det är som att vara en spelare, att man, det blir lite nerv i det hela.
Ja, men det är så roligt att vara en vecka på en tävling när spelaren vinner sina matcher och man känner att det börjar komma till semifinal och liksom alla, och det är roliga intervjuer och det är mycket folk och varje middag på kvällen är fantastiskt att käka och varje träning är jätterolig fast man är kanske lite nervös som spelare och även som tränare. Men alltså den där medvinden och den här kicken man får av vinsterna både som tränare som spelare, den är ju svår att få ett vanligt jobb, utan det är ju sportens värld liksom. Du har ju väldigt ups, härliga ups, men sen har du väldigt stora downs också, och det är väl en sak som är min styrka också, att man är i privatlivet sen, att man är så van vid att både förlora som spelare och som tränare många gånger, så att när det händer någonting som är lite negativt i livet så skakar man av sig det rätt så snabbt och står på rätt stora ben snabbt igen.
Du sa det liksom med ups and downs. Hur hanterar man just liksom när det är downs i en period med en spelare? För då sänks väl energin i hela tiden, ska jag tänka mig.
Det gör vi det. Liksom. Man får söka. Det beror på vad som har hänt. Alltså det är många, man måste ju vara ärlig med, och det är viktigt att spelaren är ärlig med sin tennis och inse liksom att den här dagen var ingen bra dag, eller att motståndarna var bättre, eller att jag hade ingen bra dag, och det måste man vara, och inte alltid bara skylla på vind och sol och träna, utan man måste vara ärlig att ja, men idag kändes det inte bra, och då är som tränare, då är det ingen fara, då kan vi bara gå ut och träna nästa dag. Men ofta blir det ju spelaren väldigt, väldigt negativ i ett par dagar, och det gäller ju att försöka komma över det så snabbt som möjligt, och det är ju tränarens stora roll. Man jobbar ju också som en psykolog ofta och få spelarna att vara bra så snabbt som möjligt efter en förlust. Det är klart man ska vara förbannad efter en förlust, men sen är det ju nya tag i livet. Det har ju inte försvunnit ändå liksom, utan man kan träna lite på kvällen och ha lite roligt, och sen så kan man ju också träna på morgonen, och då börjar man vara bra även. Och så sätter man nya mål direkt liksom. Glömmer det här. Man analyserar ju vinsten eller förlusten. Men sen efter det så får man ju bara se framåt i livet. Det är ingen fara. Det är många spelare som kanske tycker att när jag har förlorat hela världen rasar samman. Men det är inte alls så. Det är därför man måste ge en stor perspektiv på livet. Liksom. Att det här är bara en liten, liten del om ditt tennisliv. Och den här matchen den är inte så stor betydelse.
Men det är inte så lätt för spelaren just där och då.
Nej.
För då är det ju nästan.
Men då gäller det som tränare att kunna prata lite så. Ja. Och få spela på början.
Du berättade där att efter åren med Sofia så började du jobba för förbundet som för kapten mellan 2013 och 2016 tror jag. Kan du berätta lite om de åren?
Det var ju fantastiskt att få den förfrågan, fast jag kände liksom att de här 5 åren med Sofia, de var ju oerhört härliga och roliga, men när det kommer förfrågan både med ekonomisk trygghet, ett kontrakt på 4 år och en dröm som tränare har att kunna vara högste förbundskapten då, och fältkapten för damlag eller för herrlag, Davis Cup, det är ju liksom en dröm man har som tränare. För det första har man ju en dröm på att spela själv, men när man inte får göra det så får man kanske coacha ju. Så det var ju ingen svår fråga att tacka jag till, utan det var ju en dröm som kom i uppfyllelse verkligen. Det var en härlig tid, och min första match jag hade som mitt första uppdrag som fältkapten var ju att Sverige skulle möta Argentina i Buenos Aires på grus då i februari. Och det var ju bland annat Sofia och Johanna Larsson och Sofia Arvidsson som var med i laget då. Och det var de som hade spelat väldigt bra, både jag och Salen innan. Och vi åkte ner till Buenos Aires och deras spelare, våra spelare låg runt topp 50, topp 100, och deras spelare låg runt 150. Men det var i Buenos Aires på stor centerkort och på grus mitt i vintern liksom för oss. Så den var lurig, och efter första dagen så stod det 0-2. Både Johanna och Sofia hade förlorat sina grussinglar på grus då. Och då var man inte så kaxig som nybliven förbundskapten. Det snackades rätt så bra i tidningar och här hemma om det. Och då ligger man ju sömnlös hela den natten att vad är det man ska göra nu för att kunna vända det här? Och det var ju en otrolig upplevelse, för jag vakna upp på morgonen här, det står 0-2, har blivit sågad hela dagen och kvällen i alla tidningar som man kan tänka sig. Förbundskapten, bla 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 bla, och nu ligger hon med 2-0. Det går inte att vända det här, men jag samlade hela truppen i omklädningsrum. Matcherna skulle börja klockan 10 nästa dag. Jag samlade hela truppen 9:30. Och jag ville ha en, så sa jag att nu sätter vi oss här i ring allihopa. Det var ungefär 8 stycken. Och nu har vi en version, alla blundar, så har vi en version om hur det ska se ut klockan 5 idag när vi har spelat 2 singlar och förhoppningsvis en dubbel. Har ni en version då som man måste jobba fram mot ett positivt mål? Och när jag frågade den här tysta minuten vad det var som de hade sett, så sa de flesta spelarna att vi har sett en vision att vi står med svenska flaggan och hissad i händerna och att vi har vunnit matchen med 3-2. Så sa jag, härlig vision, den tar vi, vi vill gärna se det. Och det roliga är alltså när klockan är 5:10 så händer detta. Att Sofia och Johanna har både vunnit singlarna, det står 2 lika och de går in och avgör i dubben och vinner med 3-2, så vinner vi. Och så 5:10, vi hade en vision klockan 5. Då var hissades svenska flaggan som vinst.
Så otroligt häftigt.
Det var en otrolig, otrolig känslomässig upplevelse.
Wow.
Ja. Det är som tränare och alltså självklart för spelarna i varje fall. Men bara försöka hitta det här, för det såg inte så ljust ut på morgonen, kan jag säga.
Otroligt häftigt ju. Hur skiljer det sig för Fed Cup där då? Då får du sitta hela matchen på banan och coacha.
Ja.
Kändes det inspirerande för dig som inte kunnat göra det tidigare med till exempel Sofia då, på touren?
Ja, men det är ju annorlunda, för då måste du vara på hugget hela tiden liksom. Och det är det jag säger, det är just det med de anteckningarna som jag gjorde även där och då, och även har gjort under min karriär som coach. De var väldigt viktiga, och då ännu mer viktiga därför att varje gång de kommer in till ett sidbyt så måste du ha någonting att säga där som betyder någonting för matchens utgång liksom. Och det är inte så lätt. Man får det ibland på svenska seriematcher, men det har inte suttit så ofta på inomhusserier och utomhusserier här i Sverige. Och så får man det också på juniorsammanhang ibland. Men just detta, det var en väldigt annorlunda upplevelse och väldigt väldigt viktig. Alltså vilket uppdrag man har där att kunna påverka. Men det är väldigt kul att kunna göra. Men ibland är det är ingen lätt uppgift, det är det inte.
Nej, det krävs, alltså man lär sig väl hela tiden.
Ja, och om man då ska ta till den upplevelsen jag hade då med Sverige och Fed Cup, och vi tar det här Johanna och Sofia som satt mest, för det var de som ledde laget i många år tillsammans. Och det var de två som jag jobbade med då. Jag satt ju på bänken. Och de är ju väldigt annorlunda personligheter. Och där måste man också som coach lära sig, hur vill den här personen att det här breaket på en minut ska vara? Ska det vara mycket energi och aktivitet? Eller ska det vara tyst och lugnt? Och det är också en styrka. Och det är också en väldigt, väldigt viktig detalj som man måste lära sig om spelaren. Och det är inte bara den här sånt här match, utan det gäller ju också även när man coachar någon annan sen. Att vissa spelare vill ju lugna upp, vissa var väldigt aktiva. Och så det är också en konst och en styrka man måste ha som coach att lära sig.
Du nämnde att Johanna och Sofia var ju liksom ankarna i laget i många år. Men jag antar på andra aktiviteter så hade du lite yngre spelare under de här åren på förbundet också. Var det några du kände liksom som stack ut lite extra redan då, tycker du?
Det har ju varit, under 4 år så fick jag jobba som fältkapten och som seniorlandslag då, som förbundskapten, men jag var också förbundskapten för juniorlandslaget.
Okay.
Och det var ju väldigt roligt, tycker jag, att man både kunde vara juniorkapten mellan juniorlandslag och då seniorlandslaget. Så att under sommarna så hade jag ju så att säga juniorläger med de bästa 18-åringarna, för jag var ansvarig för 18-åringarna också. Och fick ju plocka ut då till lag-EM och till individuella EM. Och lägga mycket tid på träningsläger och resa med dem också under en viss period. Så att jag missade, i och med att jag var fulltidsanställd, så hade jag ju ett ansvar. Vi säger ungefär cirka 20 tjejer som jag hade ansvar. Och 10 av dem var seniorer och körde på den vanliga VTA-turen. Och de andra 10 var juniorer som var upcoming. Så det var väldigt kul att kunna följa både
och. Ja, det förstår jag. Och vilka spelare kände du då liksom, men det här kan bli extra bra?
Jag känner ju lite när man pratar med dem och så, hur de tänker och tycker, och och även på resultaten självklart. Mm. Och den som stod ut mest var Rebecca Pettersson.
Mm, det var det.
Henne la jag mest tid också på, min tid och med resor, och det var hon som gjorde att det gick bra i EM för henne, och vi gick till slutspel i Barcelona i EM också tillsammans med Jacqueline Cabay, och då var det också att Rebecca var ett år äldre och drog det tunga lasset och kunde liksom styra och gick till slutspel i Barcelona då för EM. Mm. Och där var jag två gånger de här fyra åren. Mm. Och det var 98 också, för den 98 med Miriam Björklund som är tung ankrad som gjorde att vi gick till slutspel två år. Junior EM i Barcelona, och vi vann grundspelet och gick till slutspel två år. Och då var det Rebecca och Miriam Björklund som drog de tunga lasset, både i singel och dubbel de här.
Om man tar Rebecca då, som sen har liksom etablerat sig på topp 100 nu. Vad var det du tyckte stack ut hos henne när hon var junior där?
Ja, det var gnistan. Jag reste väldigt mycket med henne och tillsammans med andra tjejer också. Men hon fick ju... jag spenderade väldigt mycket tid med henne tillsammans med de andra tjejerna. Och hon hade ju en speciell... Hon spelar också som en kille lite grann. Hon har en väldigt stor styrka. Hennes pappa har gjort ett fantastiskt jobb, Mart, med att utveckla hennes styrka. Och hon spelar väldigt mycket toppspin, väldigt mycket kickserve, och är väldigt, väldigt positiv i sin tennis och kör väldigt hög... intensitet på sina träningar och spelar tuff tennis och är väldigt duktig, så att jag kände det hela tiden att hon kommer säkert att bli topp 100, trodde jag hela tiden. Sen är det en lång väg att vandra för dem, och det ser man ju på både de som är födda, hon var född 95 då, både på de som är födda 94 med Cornelia List och Ellen Algorin, de som är födda 96 med Jacqueline Cabay Awad, och de som är födda 97 med Fanny Östlund och Kajsa Rinaldo, och de här 98 som jag hade jobbat med Julia Rosenqvist och Ida Jarlskog och Miriam Björklund, liksom. Att det var ju ett par som stod ut lite hårdare och lite tuffare och kör hårt, men det är inte lätt, det var en väldigt rolig tid.
Hur mycket kan man se i de här åldrarna liksom när de är 15-18 ifall de kommer att bli bra? Går det att se liksom redan där att ja, men den här spelaren har bra chanser, den här kommer få det tufft och så vidare?
Man, det var ju en bra tid när man var med dem på EM, för då fick de ju spela de här junior-EM då i Klosses i Schweiz bland annat, när man fick möta de här internationella spelarna, man ser liksom om man är ute på ett bra junior franska och junior Wimbledon och sånt, man ser liksom att det är tufft där ute liksom. Men nej, det är för svårt att säga. Jag tycker det är jättesvårt att säga. Det är många som har sagt att vissa spelare inte blev bra, och de har blivit jättebra. De har inte haft så bra teknik, men de har haft en väldigt stor gnista och väldigt stor passion för sin tennis. Så det är den man måste ha. Det är det man måste ha från början. Kärleken och passionen till tennis. Har du det, så har du en bra förutsättning. Sen teknik och det är en helt annan sak. Men det går oftast bra med lite sämre teknik.
Ja, ja. Vad skulle du säga att du senast ändrade uppfattning om?
Det är väl lite så här, om man har diskussioner som jag har haft med både förbund och med andra tränare. Det är väl när man är på en tävling och att man ska försöka vinna den tävlingen. Även som juniortävling, när man är på en tävling, så tycker jag det är viktigt att man försöker vinna matcherna när man är där. Och att förberedelsen veckan innan och veckan efter, det kan vara hård träning, men just under de här tävlingsveckorna när det är många matcher, så tycker jag att man ska gå i fokus för att vinna matcher och inte utveckla sin tennis just då, för det tycker jag man har så mycket annan tid till att göra. Så att, och då har jag väldigt haft mycket diskussion med andra tränare att just det, i de här unga åren, att man ska träna hårt även när de är mitt uppe i en tävlingsperiod och även mitt uppe i en tävling, fast man har vunnit en match på dag, så ska man träna hårt på kvällen. Men den filosofin, den håller inte jag med om, men det är bara jag som tänker så. Att jag tycker att man är på tävling, då ska man försöka vinna matcher och göra så bra ifrån sig. När tävlingen är slut, då kan man träna hårt, men inte under tiden man är kvar i tävling.
För då är det prestera som gäller.
Liksom. Då tycker jag det. Då är man där för att vinna matcher, och det tycker jag är bra både för självförtroende och för sponsorer och för allting. Utan träning är för du har gjort innan och du kan göra det efter. Det finns många veckor du kan träna hårt på, men inte just då.
En bok, film eller person som du sett upp till eller hämtat inspiration ifrån?
även mina föräldrar som har stöttat mig hela tiden. Min farsa var ju väldigt sportintresserad och han har ju lärt mig att både spela fotboll och ishockey och tennis. Så att, nej, det är väl en far som är väldigt, väldigt inspirerande. Mm. Nu är han död tyvärr, men han blev väldigt stolt när jag fick förfrågan som förbundskapten. Så han fick faktiskt vara med på mitt sista år där, som, eller mitt första år som förbundskapten och hans sista år, att jag blev det. Och han tyckte det var fantastiskt roligt att min framgång kom där.
Det är stort ju.
Det var jättestort, så han kunde gå bort med ett stort smile, tycker jag. Och sen så är det självklart att jag försöker umgås med just nu har man ett val, och jag vill vara mot väldigt mycket positiva människor. Det är också min styrka, liksom, att jag har en fantastisk fru som stöttar mig i alla läge, och även väldigt positiva människor och kompisar runt omkring, så det är de jag försöker vara med.
Finns det något du skulle kunna säga du känner är bortkastad tid kopplat till tennis eller tennisträning?
Ibland så kan man väl inse, liksom, att en tennisträning som många tränar alltid är att man ska vara ute sina 2 timmar i rad och sina 4 timmar om dagen. Det behöver inte alltid vara så effektivt, tycker inte jag, utan när man ser, och det är också en väldigt viktig detalj som tränar, när du ser att spelaren inte mår bra, de kanske är hungriga, de kanske är trötta, de kanske har hänt någonting dagen innan, behöver inte pusha de där 4 timmarna om dagen, utan man ser att det är bättre att träna en effektiv timme och sen så ha kvalitet i det och sen ta bort dem ifall att det skulle vara någonting som händer. Och där är jag också sån väldigt, väldigt lyhörd till, och väldigt viktigt att man ser på spelaren. När är det viktigt att pusha och när är det viktigt att liksom ta av dem för att man ska få ett bra resultat. Det tycker jag är superviktigt, liksom, att kunna se det.
Varför tror du att svensk tennis har tappat i den internationella konkurrensen, och vad ska vi göra för att ta oss uppåt igen?
Det är en fråga som man har fått 10 000 gånger och som många ska försöka hitta svar på, men min filosofi lite var väl det, liksom, att Sverige hade en väldigt genom Björn Borg som är största loket och gjorde fantastisk inspiration för många ungdomar i Sverige. Och sen så tog man då förbundet på den tiden tog tag och bildade några team, både Team Sia och Team Becker, som var väldigt, väldigt succé i de här 2 teamen med massor med världsstjärnor. Och då var det ju många länder som kom hit. Jag vet att spanska förbundet kom till Båstad och tittade på vår träning där på Swedish Tennis Academy när den fanns, och tog rygg på oss och kom om oss. De hade väldigt mycket tävlingar i Spanien, plus nu också att du ska konkurrera med mycket pengar. För det första är det jättemycket pengar ute på tennisturen, till att vinna en Grand Slam med 20 miljoner som gör att alla ungdomar i hela världen är väldigt intresserade och tjänar mycket pengar. Sen har du också det här med 4 Grand Slam, alltså de här länderna som äger de här förbunden som äger de här Grand Slam-tränarna tjänar väldigt mycket pengar och kan ge ut de här pengarna till sina spelare och tränare i sitt eget land. Du har Australien och England och USA och Frankrike som tjänar väldigt mycket på sina Grand Slam-tränare och kan dela med sig av det till spelare och tränare. Så det har ju ekonomiska, alltså det är rätt så svårt med det. Det har mycket med ekonomi att göra.
Det är otroliga pengar att få från Grand Slam.
Och det har jag också där. Jag tror i början också där, när Sverige hade succé så var det väldigt billigt att spela i Sverige. För att vara medlem i Helsingborgs tennisklubb som jag var när jag var 18 år, jag tror det kostade 1 000 kronor. Och då fick man en heltidsträning där en hel säsong. Till exempel, och skulle man göra likadant i Tyskland så kostade det ju 50 eller 100 000 att vara medlem i en tennisklubb i Tyskland. Och det hade väldigt stor betydelse då också i början, att väldigt många svenska ungdomar hade råd att spela tennis. Och det är väl det vi konkurrerar med nu också, liksom, att vi konkurrerar mot en mobiltelefon och lite andra sporter som har kommit upp här nu med innebandy. Men jag tror det är väldigt viktigt att få tillbaka de här elitungdomarna och viljan att vilja bli bra och vilja börja träna igen och försöka få bort tv-spel och ut och sporta igen som väldigt mycket folk vill att ungdomar ska göra.
När man pratar om det här så är det lätt, precis som du berättade här, så man kollar gärna bakåt i tiden hur liksom det gjorde förr och med Team Siab och så vidare. Men hur mycket ska man kolla bakåt och försöka lära sig det eftersom det är nya tider nu också? samhället ser annorlunda ut idag. Hur mycket kan man lära sig verkligen, tror du?
Vi har väl lärt oss lite av det här med akademier i alla fall. Det har ju funnits i USA länge och i Spanien har nu blivit trollat fram rätt mycket akademier här med alla deras världsheter. Nadal har en akademi, Ferrero som har vunnit har en som har varit detta, har en akademi. Mm. Sanchez Casal som har varit detta i dubbel och singeln har också en akademi. Så i Spanien finns mycket akademi. Nu har vi en stor fin akademi i Stockholm som heter Good to Great, bland annat. Och att även nu här klubbarna försöker både i Malmö och Helsingborg och runt om i Göteborg att försöka göra lite sådana små akademier runt om i land för att få och locka ungdomar att kunna träna på dagtid och så. Men att titta bakåt, nej, jag tycker inte man ska titta så mycket bakåt. Man kan lära sig av det här just här med resor och så. Men nu, som du säger, det är andra tider, det är andra ekonomiska förutsättningar.
Mm.
Det man kan se väldigt ofta tycker jag det är på utomlands, det är liksom att utländska spelare, de har ju alltid någon med sig. Det är väldigt mycket coacher som är med och föräldrar och de lägger väldigt mycket resurser på sina barn för att de ska spela tennis. Många av dem säljer sina hus, sina bilar bara för att barn ska kunna spela tennis. Den satsningen vet jag inte riktigt om den finns i svensk mentalitet. Att man ska satsa allt för att barn ska få det så bra som möjligt för att kanske ta en chans i livet och bli bra tennisspelare. Men den utländska mentaliteten är lite annorlunda, definitivt.
Är föreningsstrukturen som finns i Sverige med tennisklubbar och föreningar, är det en negativ grej för tennisutvecklingen, tror du? I och med att vi kommer in på mycket med akademierna, att det kan vara en väg att gå.
Det blir mer och mer specialiserat. På min tid och på de flesta som har varit tennis då kunde vi hålla på med väldigt mycket andra sporter. Jag spelade både ishockey, Rögle och fotboll i Ängelholm. Men nu för tiden så är det väldigt specialiserat. Jag tror både föräldrarna och klubbarna och så vill liksom att antingen spelar man tennis eller spelar man fotboll eller spelar man ishockey. Men jag vet att många av mina vänner, de har gjort väldigt mycket andra sporter. Så att jag tror att den är... Det var väldigt lite lättare och lite mer brett sammanhang innan som gjorde att man blev stark i kroppen och att man kunde välja sin sport lite senare. Men nu är det lite mer specialiserat tidigt som gör en ekonomisk annorlunda också faktiskt.
Mm. Du var inne lite där på den svenska mentaliteten. Jag tänker när du, en fråga kom på nu, när du coachat utländska spelare, till exempel spelare från Ryssland eller andra länder, var det en annan träningsmentalitet hos dem jämfört med svenska spelare som du har tränat? Du pratade om att träna under tävling och så vidare. Fanns det ett annat tankesätt där, upplevde du?
De lever ju mycket på sin tennis och de har ju en helt annan press från sina föräldrar.
Ja.
Det kanske man har i Sverige också ibland, men de jag känner ju, spelarna har ju inte sån press i Sverige, men utomlands är det en annan press för att föräldrarna förklarar för sina barn att nu har jag sålt mitt hus, jag har sålt min bil och det är klart att det blir en oerhört, och vinner du inte nu så har vi inte råd med någonting, så att det är ju väldigt, väldigt stor press.
Ja.
Just i den, nu är det inte alltid så, men
för det känns ju att det går emot din filosofi en del.
Jo, men det gör det ju. Men det är, man ska, det är ju det man har konkurrerat mot nu just nu. Det är de här vi ska slåss med. Det är folk från Europa och från runt om i världen som satsar allting. Och du måste hänga med på det tåget. Alltså det går inte att linda in sina barn här i någon bubbel och tro att inte man behöver jobba hårt. För det är inte verkligheten. Och i synnerhet nu när det är så himla mycket pengar att tjäna. Alltså när jag spelade franska 87 var jag i andra omgången. Och hade i mina prispengar 20 000 kronor som jag fick.
Mm.
I andra omgången idag i franska är 900 000.
Ja, det är
rätt så stor
skillnad.
Och då ska man också komma ihåg att omkostnaderna är inte så stora skillnader. Flygen är kanske nästan billigare nu från Köpenhamn till Paris. Hotellen är inte marginellt dyrare och lite maten är marginellt dyrare, men omkostnaden är inte jättemycket mer.
Nej.
Än vad det var då.
Nej.
Men prischecken är rätt så stor och det lockar ju väldigt mycket folk.
Ja.
Men i Sverige har det väldigt bra, ungdomar har det bra i Sverige och då kan man inte locka, men utomlands när man inte har mat på bordet då är det tennisen som kan locka väldigt mycket, för det är väldigt mycket pengar att tjäna om man gör det bra.
Valen, hur ser din vardag ut idag annars?
Det ser väldigt bra ut. Jag har en fantastisk fru och en fantastisk dotter som jag umgås väldigt mycket med. Min fru jobbar heltid och jag jobbar ju så mycket jag kan med tennisen. Men jag har en dotter som ska lämnas och hämtas på förskolan också. Så att, den är fantastisk. Sen försöker jag jobba så mycket jag kan med tennis. Både i Båstad och Helsingborg och Ystad. Lite med olika klubbar. Jag försöker ge det jag har lärt mig de här åren till både vuxna och barn och någon som är lite bättre i tennis, någon proffs och lite så att jag försöker hålla lite föredrag och ja, uppskatta livet och verkligen ge tillbaka av allt det jag har lärt mig de här 32 åren som proffsspelare 14 år, som proffstränare 14 år och som förbundskapten i 4 år. Så det var alltså 32 år jag hade jorden runt non-stop traveling. så att där har jag lärt mig någonting.
Ja. Trivs du med vardagen som det ser ut nu eller är du sugen på att komma ut på touren igen?
Jag trivs med fantastiskt bra att kunna få vara hemma i Sverige och vara med min familj, både min mamma och min fru och min dotter. Och även våra systrar och så, föräldrar. Så det är ju fantastiskt att kunna vara nära familjen så mycket som man kan vara med på alla högtider och sånt. Men självklart är det ju intressant för det är det man kan och det är det man vet bäst. Jag kan varenda flygplats i hela världen, jag kan varenda hotell i hela världen, men jag känner ju väldigt mycket folk och det är min styrka också. Liksom. Jag har ju kontakt runt hela världen. Var jag än kommer så känner jag tennisfolk, tennissponsorer och agenter och spelare och tränare. Så det är ju en väldigt stor hemmaplan jag har som kallas världen. Så det är klart att med den styrka man har så skulle man ju kunna göra ett bra jobb i fortsättningen. Men just nu så känns det som att den är väl lite on hold, så får man säga.
Kommer du fortfarande in förfrågningar från spelare eller agenter?
Det gör det. Jag har kontakt med agenter och man är i kontakt med lite spelare, lite förbund så ibland och hålla lite olika idéer. Men än så länge så har jag haft en prioritet med den familjen. Men man ska aldrig så aldrig dyka den rätta spelaren och den rätta tiden upp. Så det är klart att det är det här man har levt så länge. Och det skulle mycket väl kunna hända igen, men det är ju familjen som går först och sen så får man se om man kan klara.
Om du, sista frågan här, om du skulle ta en ny spelare idag som är kanske runt 20-årsåldern, etablerad ändå, tror du att det skulle skilja sig att coacha en spelare idag från en lite ny generation från när du verkligen var på touren med Sofia och så vidare?
Kan det vara så, jag tycker liksom att när man ser både på nybörjarträningar och man ser på ungdomsträningar så är det ju alltså, och även när man ser det i gymmet att, och det kan du säkert hålla med om också, att det finns ju väldigt mycket utveckling som man ska göra. Man ska ha massa konor, man ska ha massa band, man ska ha massa det och man ska ha massa material. Men jag är ju den gamla generationen så jag tycker liksom att ja, men kan du inte göra 10 armhävningar och 10 sit-ups och slå bollen över nätet och innanför linjerna? Det är där vi har grunden. Gör det först och sen så tar vi resten. Så att, jag tycker väl att det har blivit lite överdrivet med PT som ska göra massa olika övningar som man knappt har sett innan. Utan jag tycker filosofin behöver inte vara så svår. Utan träna enkelt, spela enkelt så blir man bra spelare.
Ja. Och med de orden, Lars-Anders Wahlgren, tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Det är inte alla som haft en roll i teamet kring en av världens största spelare genom tiderna. Ni har hört Peter Lundgren tidigare i den här podden och nu fick ni höra Wahlgren berätta om sin roll runt Steffi Graf när hon var världsetta. Riktigt häftigt. I övrigt tycker jag samtalet genomsyras av känslan av att Wahlgren satte och sätter oerhört stort värde och vikt för att få spelarna att trivas både på och utanför banan. Att hela tiden involvera spelarna i besluten och få dem att må bra. Mår spelaren och teamet bra, då kommer resultaten och då blir det win-win för båda. Intressant också när Wahlgren pratar om att han tycker att på tävling då är det matcherna och resultaten som ska sättas i centrum. Tränar får man göra andra veckor och dagar när matchen inte kan påverkas. Där är nog många som har andra tankegångar. Jag tänker att det kanske beror på. Vissa situationer tror jag Wahlgren har helt rätt. Och i vissa lägen så kan jag se att det finns en del spelare som hade mått bra av att spendera lite mer tid på banan. Och träna. Med det så avrundar vi dagens avsnitt och hälsar alla trevliga dagar tills vi hörs i nästa avsnitt. Och kom ihåg, the only thing you can do is to prepare yourself perfect. Glöm nu inte att prenumerera och följa podcasten på plattformen du använder så du inte missar något avsnitt. Svenska Tennismagasinet är landets ledande magasin om tennis och belyser såväl internationell som svensk tennis på alla nivåer. Tidningen utkommer med 6 utgåvor per år. Vill ni veta mer? Surfa in på www.tennismagasinet.se. Vill ni komma i kontakt med mig? Maila mig på linus.eriksson@tennismagasinet.se. Det är alltid kul med feedback. Vi hörs i nästa avsnitt.